Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar helt enkelt om hur ett företag ska ta ansvar för hur det påverkar samhället, ekonomiskt, socialt och ur ett miljömässigt perspektiv. Fjällrävens CSR-ansvarige heter Christiane Dolva och när Naturkompaniet bjöd in till en minipremiär av sin helt nyrenoverade butik på Kungsgatan 4 i Stockholm var Christiane en av tre frukostintervjuer som jag spelade in framför publik högst upp i butiken. Jag heter Magnus Ormestad och det är jag som gör podcasten Husky. Välkomna till avsnitt 147. Naturkompaniet bidrar även med lite presenter till den goodiebag som deltagarna till Creating Stories kommer att få. Det finns fortfarande kvar platser till resan Creating Stories som börjar torsdagen den 17 augusti. Tillsammans med mig och Louise Östberg blir det en lång helg med löpning, vandring och mountainbike i Härjedalen. Två nätter i tält med föreläsningar omkring lägerelden och en avslutande natt i Fjällnäs med trerättersmiddag. Läs mer och boka din plats på huskypodcast.com där du även hittar mer info om det här avsnittet.
Tack
så mycket. Och där är den sista frukostintervjun om man kan säga, som vi gör den här veckan. Så vi började med designers och textilingenjörer från Houdini och Håll Sverige Rent igår och sen så nu nästan lite grann högst upp i nätverket med CSR eller hållbarhetsansvarigen då. Och det är ganska mycket att ta sig igenom så att vi börjar nästan lite på en gång och sen så mot slutet när vi är färdiga så får ni jättegärna någon gång strax efter 9 så ifall ni har frågor så får ni jättegärna stanna kvar och prata med Christiane eller ställa frågor direkt ut så att ni får möjlighet till det också då. Vem är du? Den korta versionen till vem du är.
Den korta versionen? Mm. Ja, det är en rolig fråga i sig för sig. Vem man är. Nej, men jag kommer ursprungligen från Norge. Så jag är en norrman som har flyttat till Sverige och bor ute i skärgården i Stockholm. Och trivs väldigt bra med det. Sen så är jag mamma till två barn. Sverre och Sigve. Och sen så är jag hållbarhetsansvarig på Fjällräven. Vilket jag har varit nu i 2,5 år. Superkul. Kombinera nöje med passion och saker jag brinner för. Christiane Dolva heter jag då. Det är ju också. Ja.
Alltså hör man att du jobbar på Fjällräven och att du är uppvuxen i Norge, då får man ju direkt väldigt mycket fördomar kring hur din uppväxt var. Stämmer de fördomarna eller?
Ja, men alltså lite grann. Nej, men jag är uppvuxen på Lillehammer. Så det är en ganska liten stad, känd för inte så mycket annat än ett OS. Men,
och känd även för, det var väl någon slags så här allmän depression som bröds ut efteråt.
Ah, okay, jag trodde,
ja, just det, jag ser den.
Det gillar vi inte att prata om, men jag hade också. Men den här, jag trodde du skulle säga den här Lillehammer-serien. Ja. Nej, men på Lillehammer så är det ju lite sådär att nej, men man idrottar eller sportar eller är ute. Så att jag har varit absolut en uppväxt av att vara väldigt mycket ute och ha skidor på benarna.
Ja, ja. Men vilka aktiviteter, om du liksom så här, om du ska försöka ringa in de aktiviteter som definierar dig mest, är det mest skidor och vinter eller är det även vandring? Och svårt att välja kanske?
Ah, ja, jag är en sån som, jag älskar årstider. Jag kunde verkligen inte bo någonstans där man inte fick de här växlingarna, så man fick lov att ändra lite fokus. Då får man liksom lov att vara liksom nördig på längdskidor, vilket jag tycker är jättehärligt. Det är uppvuxen med, sen så har man en period i tonåren där det inte alls är coolt. Sen så återupptäckte jag det igen och nu tycker jag att det är jättekult. Så det är vinter, men på sommar så är det också mycket sjön. Segling, paddling.
Och det är någonting som ni gör mycket nu, kan jag tänka mig, i skärgården?
Ja, nu får jag möjlighet att göra det ännu mer än liksom på Lillehammer. För det är inte så mycket hav och sjö. Ja, så det är härligt.
Vad ville du bli? Vad drömde du om när du var liten?
Och jag var en sån där lite pretentiös unge, tror jag. För jag skulle liksom på något sätt antingen vara skådespelerska eller konstnär eller rädda världen.
Mm-hmm. Okay,
okay. Skulle jag göra.
Då blev vi ett utav det i alla fall.
Ja, precis.
För du hamnade in på statsvetenskap. Vi pratade lite innan, för jag har pluggat det också nämligen. Hur såg vägen in där ut? Och vad liksom var... Varför sökte du dig till det och vad hände med dig under liksom, när du pluggade någonting sånt?
Mm. Det kanske var lite den där rädda världen-grejen, tror jag. Men då var jag väldigt inne på diplomati och de sakerna. Jag tyckte det var otroligt spännande att liksom titta på konflikter och vad som händer ute i världen. Så det var nog anledningen till varför jag började. Sen så var det faktiskt väldigt intressant. Statsvetenskap är lite sådär... Jag kände efter 3 år att jag har lärt mig väldigt mycket, men fortfarande fruktansvärt osäker på vad jag skulle kunna använda det till. Jag kände mig lite som en potet, kan använda sig ganska mycket olika saker. Så då tog jag faktiskt en paus och så började jag fundera på, liksom, man, ofta på statsvetenskap, i alla fall där jag gick i Bergen i Norge, så går man ju samman med otroligt engagerade människor. Så det var ju liksom... långa kvällar i så här studenter samfundsgrejer.
Mycket vindiskussioner då.
Ja, precis. Och med en massa olika teman. Mm. Så att när jag liksom stannade upp lite så försökte jag verkligen komma på liksom vilket teman som gjorde att jag taggade till. För jag kände en ganska stor skillnad. Liksom. Vissa, hur man räknar ut valmandat i amerikanska valet var liksom inte där jag blev mest sådär, hörni, nu! Men då kom jag på att det var ju kring miljöfrågor.
Men hade du, var du en sån student som gick omkring med så dina friluftskläder då också? Eller hade du någon period där du var liksom, nu skulle du vara så lite business och diplomat och lite sådär?
Ah, nej, jag var, ja.
Big city girl.
Jag var väldigt lite liksom raddis, säger man på norska, men väldigt lite den här friluftskläder eller eventuellt liksom. Mm. Ja, jag var nog väldigt, jag skulle köra lite karriär på den tiden, tror jag. Det såg nog framför mig den stilen.
Men vad var det som gjorde att du sen liksom knöt samman? För du hamnade i Stockholm egentligen och började utbilda det här sen.
Ja, precis. Och det var faktiskt för att när jag började kolla i Norge på liksom, okej, miljöfrågor, spännande. Om jag ska ta liksom och gå vidare till en master, vart kan jag göra det? Så fanns det faktiskt inte så mycket i Norge alls.
Och ungefär när är det här? Då,
2006. 5-6 där. Så då, sen så var jag ihop med en svensk man också då, så han var liksom lite sugen på att flytta hit och då upptäckte jag Stockholm Resilience Center här i, som knutet till Stockholms universitet. Och där hade de en jättespännande utbildning som, ja, den var tvärvetenskaplig, så antingen skulle man komma in från liksom naturvetenskaplig hållet eller liksom ekonomihållet. Eller miljövetarhållet. Och jag var ju lite liksom och seglade mitt emellan allt det där. Så jag kanske överdrev lite hur mycket ekonomi jag hade haft på statsvetenskap. Men i intervjun där.
Det var intervju för att komma in? Alltså.
Ja, det var faktiskt det.
Mm. Men var som doktorandtjänst? Eller som en...
Nej, det var master. Så, det var master, ja, okay. Inte så högt har jag aldrig lyckats klättra i i Academia.
Och Stockholm Resilience Center, då, när vi pratade vid telefon också, det är också lite känt nu för Johan Rockström. Mm. Är ju baserad där fortfarande väl. Ja. Och han var väl det också, fast det var kanske innan han blev, innan Rockström blev rockstar.
Ja, han var, ja precis. Han var nu rockstar i huset redan då, men sen har han ju i mine, eller i kanske liksom hållbarhetsvärlden, blivit lite av en rockstar efter det också. Men han fanns med där. Det var han också.
Vad är resiliens?
Det är ett jättecoolt begrepp som jag helt ärligt inte hade hört talas om innan jag hamnade på det studiet. Men man kan liksom applicera det till så mycket, för det handlar egentligen väldigt mycket om liksom egenskapen att kunna studsa tillbaks, kunna ta lite motgångar men återhämta sig. Så att du kan vara väldigt resilient mot olika typer av påverkan om du liksom hinner, får till att återhämta dig. Så man kan säga till exempel att ekosystem är olika resilienta. Så Östersjön till exempel då, närliggande exempel, har ju liksom nått en nivå nu där det inte är så lätt att skulle studsa tillbaka till något annat läge än vad det är nu. Ofta säger man ju att små slutna ekosystem är mindre resilienta. Alltså, jag vet inte, min man har ett akvarie. Det är lite så 80-talsvarning, det är därför jag brukar säga att han har det. Men det är ju då hemma i vårt hus. Det är ju ett väldigt litet, slutet mini-ekosystem nästan. Och då blir det ju väldigt lite resilient. Alltså, ger du det för mycket mat eller för lite eller inte städar, så tar det ganska snabbt innan balansen flippar över och blir dålig. Och ju liksom mer hälsosamma ekosystem man har, ju mer resilient är de.
Ju större de är också, eller? Så din man får skapa större akvarium.
Ja.
Men du jobbar ju på något sätt, eller det var väl redan då som du kom in på något sätt med ena foten i, vad ska man säga, friluftsliv och ekologi och ryggsäckar och kaffe i kåsa, och ena foten i arbetslivet eller näringslivet. Så det var väl lite där, det var väl en yta där de där två världarna möttes på ett sätt, va? Och det känns som, jag kan ha fel, men det var väl, det har inte riktigt varit en grej förrän omkring då.
För näringslivet att titta på ekologi, ja, lite så. Och sådana frågor, tänker du? Nej, men det...
liksom, det hur länge har det varit en... Hur länge har den typen av arbetsuppgifter som du gör nu egentligen, men hur länge har det varit liksom en grej för... Hur länge har det varit på agendan hos företag?
Ja, det kanske har varit på agendan hos vissa längre än andra. Jag tror att det beror väldigt på... Jag brukar tänka lite så här, om man är ett företag eller en organisation som verkar inom någon visst område, så har man ju liksom en bollplan att spela på. Och om man tänker på näringslivet kanske liksom i början, så har man en stor bollplan. Det finns massor med resurser du kan använda för att producera dina produkter. Det är inte särskilt mycket lagstiftning som lägger begränsningar på hur du kan agera. Man har ett ganska stort, liksom, stort spelutrymme. Men det där är ju lite som en tratt. Så att det är ju mer liksom, lagstiftningen blir strängare, då blir bollutrymme lite mindre. Och sen så har man ju liksom, senaste 10-15 åren också sett att naturresurserna blir ju också begränsade, eller press från andra grupper som kunder eller NGOs gör ju att bollutrymmet blir ännu lite mindre. Och är du lite smart som organisation då, så försöker man ju redan här att tänka, hur ska jag ligga i mitten i den här tratten? Så att jag kan tjoffa igenom och inte krocka i väggen och behöver göra om min verksamhet jättemycket för att det kommer något lagkrav som gör att min produkt är förbjuden.
Man måste väl ha någon slags framförhållning också. Du måste verkligen se vad kommer, åt vilket håll blåser vindarna om 5 år, så kanske den här lagen går igenom på EU-nivå till exempel, och då måste vi vara beredda att redan vara omställda och så vidare. Så det är väl lite det som är nyckeln, antar jag.
Men det är ju det handlar om. Jag tycker ju hållbarhetsansvarig är en sak, men det är ju liksom, egentligen så är det ju att syssla med långsiktig affärsutveckling. Försöker liksom titta i någon kristallkula, eller i vart fall liksom tänker långt fram.
Nu jobbar ju du åt Fjällräven, men du har ju även ett bakgrund, och då är vi till viss del också som konsult. Mm. Alltså, hur ser, om man ska zooma ut lite, alltså hur ser det ut, hur ser arbetsmarknaden ut för sådana som dig? Var hamnar man någonstans, och på vilket sätt jobbar man, och vad brukar ens roll vara?
Mm. Alltså jag ska säga att arbetsmarknaden är väldigt bra om man har hållbarhetsfrågor med sig generellt. Sen är ju jag, det blev ju min huvudfråga. Och om man kommer ut och liksom är miljövetare eller vill ha liksom hållbarhetsansvarig som en roll, så är det ju klart att då kan man ju antingen söka sig till bolag som vill ha den typen av tjänst, eller också som jag ändå får göra då, att jag började jobba som rådgivare åt en massa olika bolag, en massa olika branscher. Vilket är jättespännande i sig, för man får ju se liksom frågorna belyst från massa håll. Sen så tror jag ju att om jag ser på vilka liksom utbildningar som kommer nu, så ser jag att det är mycket mer så där att alla utbildningar har hållbarhetsfrågan med. Mm. Och det är jag väldigt glad för. Så det är liksom på Handels eller på liksom vart du, vilken ände du kommer ifrån, arkitektlinje eller vad det är, så finns hållbarhetsfrågan med som en viktig del. Och det tror jag är jättebra.
Det här blir också en väldigt generell fråga, men som hållbarhetskonsult kan man tänka att i vissa fall blir man anlitad kanske lite som en, på samma sätt som en revisor. Typ, inget företag vill egentligen ha en revisor. Liksom. Eller det blir ett nödvändigt ont. Man måste, det är så här, ja men vi måste för att regelverket ser ut så. Och så kommer de så här, Ernst Young och allt vad det är. De kommer de två gånger om året med en liten armé och så ockuperar de ett rum och så går de igenom allting. Sådär. Men ingen bryr sig om dem egentligen.
Ja.
Kan det vara lite samma? Kan en hållbarhetskonsult liksom, för vissa företag vara lite samma typ av människa? Att man, ja, vi måste ha de här...
Ja, men jag förstår din fråga. Det är väldigt roligt att se framför sig att man sitter inlåst på något rum där och bara, nu ska du sopsortera. Men, jag förstår din fråga, för att väldigt ofta så upplever jag att en del företag så börjar du med någon typ av press. Att antingen så har du har ju vissa som baserar hela sin affärsmodell kring det och ser ett jättepotential. Men sen så finns det ju väldigt många, särskilt kanske små och mellanstora företag, som är det jag har jobbat mest med, som börjar få frågor från sina kunder, börjar få krav från sina kunder. Så ganska många gånger så var det lite så här, vi måste ha en miljöpolicy. Eller nu har det kommit ett lagkrav här om att vi måste hållbarhetsrapportera. Kan du komma och hjälpa oss med det? Men det som är roligt med det är ju att ja, men det är klart att du kan skriva ihop en miljöpolicy, men det är inte det. Det hjälper inte er. Det vi ska göra är att titta på hela liksom verksamhet och se vart finns det risker, vart finns det möjligheter. Och sen utifrån det kan vi ju liksom skapa en policy, men också mål och hur vi ska jobba med det. Och samma sätt med rapportering. Man kan ju börja skaka fram lite nyckeltal och rapportera, men det är ju egentligen det du gör som är viktigt. Sen kan du rapportera det du gör. Så ofta så tror jag att de som har den ingången, jag upplevde det, att man efter ett tag liksom bara, ah, men du, det här var ju ganska bra. Vi kanske ska liksom sätta det här i system, börja jobba lite mer systematiskt med de här frågorna. Så att man kanske kan lyckas liksom bryta sig ut ur det där rummet då.
Men sen den här omställningen, det måste också vara väldigt skillnad på, som du sa, små och medelstora företag. Deras fördel är väl kanske att de är lite så att säga snabbare i vändningarna, om du jämför med till exempel ett, ja men typ ett företag som typ Sandvik eller liksom någonting som är så här, du vet, så här råvaror och såna här råvarubaserat som har funnits i så här 150 år liksom, som har så här strukturer som är liksom fastbultade i väggarna liksom. Det måste vara svårare för dem att ja men nu ska du komma in externt och så här, se deras så här rutiner och policies för att göra någon slags omställning. Det måste vara ett mycket längre process, eller?
Ja,
svårt att generalisera, jag förstår, men...
Precis. Nej, men det är ju klart att du kommer in på olika nivåer. Jag tror nog aldrig att jag skulle lyckas komma som någon rådgivare efter Sandvik och sen bara vända upp och ner på dem. Men jag tror också att det finns, till viss del har du rätt, det finns massor av fördelar med att vara lite mindre och kunna vara lite snabbfotad. Sen så är det ju också så att de mindre företagen har ju ofta begränsade resurser. Så väldigt ofta så hamnar kanske liksom hållbarhetsfrågorna på någons bord som redan har ett ganska fullt skrivbord sedan innan. Vilket kan vara liksom en otacksam jobb om man inte känner att man har utrymme att liksom faktiskt jobba på riktigt med de frågorna. Så att det finns ju en del ofrivilliga hållbarhetsansvariga i lite mindre bolag.
Märker man av... kan det vara vissa företag som på något sätt gör det som i ren självbevarelsedrift, för att de vill liksom inte hamna, de vill inte ha Janne Josefsson bankandes på dörren typ, så att de bara, men vi anlitar en hållbarhetskonsult så att vi har liksom ryggen fri på något sätt. Eller är det många som, ja, men det här vi vill verkligen, det är kanske till och med en del av deras varumärkesstrategi att de vill uppmåla sig som ett miljövänligt och hållbart företag, så att de, jag ser att det kan finnas två möjliga ingångar till varför man väljer att anlita en hållbarhetskonsult. Kan du säga det, någonting om det, vad det kan finnas för?
Jo, men det är klart att det finns olika ingångar. Det finns ju de här som jag var inne på redan, liksom kundkrav. Min kunder vill inte handla med mig med mindre jag visar upp att jag har ett aktivt hållbarhetsarbete. Eller så är det ju så kan det ju vara mer sånt där press eller omdömes risktanker, såklart, att man känner att här måste vi, vilket i och för sig liksom, jag tycker ibland det är inte fel, jag tycker det är bra att det finns grupper som belyser saker och som får fart i saker liksom. Så att jag tycker det viktigaste, oavsett vilken ingång det är, det är ju hur du väljer att jobba med frågorna sen. För du kan ju ha ingången, jag vill inte ha någon som kommer på dörren och bankar på, hur kan vi liksom typ sopa det här under mattan? Fast om du bara vill sopa under mattan, då är det ju, då är det inte intressant för mig att komma in och försöka liksom hjälpa dig sopa under mattan. Men om man kan hitta sätt att liksom göra det till någonting mera, uppstarten på att titta över sin verksamhet och se vad man verkligen kan göra på riktigt, det kan, den liksom engagemang och gnistan kan nog tändas lika mycket hos dem som egentligen gjorde det för att de bara, okej då, till dem som bara, ja, jag har en idé, det här liksom. Det är inte liksom avgörande egentligen för hur bra det blir. Nej. I slutändan, tror jag.
Skulle du säga att det finns en rädsla, är kanske fel ord, men att det finns en större respekt hos många företag, allt ifrån små och medelstora svenska företag till stora globala jättar, att ingen vill bli liksom ertappad som så här, the bad guy liksom, att just när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor?
Ja, men det gör, och på ett sätt, det är en sak som jag kan störa mig lite på, det är ju det där att det har nästan blivit lite så att många av de företag som gör väldigt mycket och som då naturligt också kanske gärna önskar visa fram att det här har vi gjort, kan ju riskera att få liksom en vad heter det? Slag på handen, heter det kanske.
Ja, så här, ja, men ni är inte det här.
Ja, men precis. Och det är lite synd. Samtidigt så tycker jag också att företag generellt och organisationer kan bli ännu bättre på att berätta liksom som det är.
Alltså ha transparens.
Ja, för jag upplever det att det är liksom ingen konstigt att säga att men våran leverantörskedja är jättekomplex. Nu jobbar vi här har vi kommit ganska långt. Här har vi inte alls kommit långt längre. Här är det jättesvårt. Jag tror inte att det är så många som skulle sitta och tänka att bu, vad dåligt liksom. Jag hoppas inte det, för att det är ju liksom en, det är ju en ganska liksom lång process. Mm. Så att nu tror jag snurrat bort från din ursprungsfråga,
ja,
här
lite. Det gör mitt jobb lättare sådär, bara okay. Prata. Ja. Men nu börjar vi komma in på de här riktigt tunga frågorna.
Ja, har vi inte varit. För,
nej, nu har vi bara börjat. Är hållbarhet och ekonomisk tillväxt, är det överhuvudtaget förenligt?
Ja, det är en så himla bra fråga. Och gud vad jag har funderat på den där. Det var faktiskt för något år sedan så funderade på om jag inte skulle faktiskt börja och läsa den där ekonomin som jag lite överdrev att jag hade läst. Just för att bara, för jag hamnar ofta i sådana här diskussioner med en kompis och bekant. Jag tycker det är väldigt roligt att diskutera, men samtidigt så kände jag, men jag måste liksom förstå det här med tillväxt på riktigt. Vad är liksom, varför skulle det inte gå om det är så att det inte går? Så hade jag haft något sånt jättetydligt svar så hade det väl varit ganska enkelt. Men jag tror ju att det finns olika typer av tillväxt. Och där i det så tror jag att det borde finnas ett stort potential att få tillväxt på ett hållbart sätt. Egentligen så handlar det ju liksom om att vara smart i vår tillväxt. Och det är det, ja, men dags att vi börjar bli. För det känns lite som att det kanske har varit lite osmarta i tillväxten. Om man ser liksom globalt. Mm. Så det är väl en sån känsla jag har att men det är dags att börja tänka liksom smart tillväxt här nu om vi ska det. Jag satt och tänkte på det här för 2 dagar sedan när jag satt runt en lägereld och skulle berätta om en anekdot. Och det här är en liten fjällräven anekdot, men det är då kring hur man kan driva ett bolag och att man kan jämföra lite med som en lägereld. Så liksom, har du en lägereld som du vill hålla vid liv länge, ja, men då ska du ju liksom mata den med lite trädklubbar då och då. Du skulle ju kunna liksom ösa på hela säcken med ved direkt och få en jättebra, så det skulle kanske vara häftigt, men det skulle inte bli så långlivat. Och om du glömmer att mata den, alltså så du inte liksom ser till att det blir någon typ av tillförsel, ja, då skulle det dö ut. Kanske man kan diskutera hur vid att hålla en lägereld vid liv liksom är det samma som tillväxt.
För det är men liksom, ändå lite samma tänkte. Det ekonomiska systemet vi har idag bygger ju på att det ska hela tiden, tillväxten ska hela tiden öka. Mm. Och gärna exponentiellt. Så att det är ungefär som för den här lägereldsliknelsen. Det är så här, varje timme ska lägerelden bli dubbelt så stor. Ja, och så sitter man i en skogsglänta. Det funkar inte liksom.
Nej, så sitter man i en skogsglänta med begränsat med träd. Nej, då funkar det ju inte. Men du kanske kan hitta ett annat sätt att göra eld. Det är ju jätteenkelt. Nej, men alltså, jag tror att det finns jättestora utmaningar i det. Och jag vet inte.
Nej. Men det, ditt jobb är att på något sätt sitta och... ditt jobb att så här bromsa de som ska slänga på pinnar på om vi ska hålla oss kvar vid lägerelden. Mm. Eller är det liksom att försöka hitta på en lösning? Ja, men vänta, hur kan vi få den här elden att liksom brinna mer effektivt?
Men lite både och. Mm. Det är både lite gas och broms där, tror jag.
Då blir det inte... Och nu börjar bli den här kritiska personen här mot dig då.
Okej, det sa du inget om att det skulle vara.
Nej, men liksom just bara för att problematisera om det här att man känner att man är del av... Hur ska man göra för att känna att man är inte en del av problemet utan att man är en del av lösningen?
Mm.
När man ändå på något sätt kommer in och jobbar i ett sånt ekonomiskt system åt ett företag som på något sätt ändå är intresserad av tillväxt och ekonomisk tillväxt. Liksom.
Mm. Nej, men jag tror om det är känsla, alltså för att känna att man är med och bidrar och sen och faktiskt också vara med och bidra, det är klart det hänger lite ihop. Men jag tror att det viktigaste där, det är ju att man måste se till att du faktiskt är med där besluten fattas. Mm. För att det går liksom inte att komma efter att besluten har fattats och försöka liksom justera till dem. Det måste liksom vara med en del där man kan se till att ett hållbart tänk finns med i de beslut som fattas. Sen så får man ju liksom alltid acceptera att man inte är enväldande liksom, och att beslut fattas med flera hänsyn. Det är ju liksom både ekonomiska och miljömässiga och samhällsmässiga hänsyn som man tar. Men att se till att man är med där så man kan påverka balansen i de beslut som tas, det är jätteviktigt. Och sen så tycker jag ju också att det är ju det som är det roliga med hållbarhetsfrågan, som kanske faktiskt var lite annorlunda när jag började. Så för 10 år sedan så var det ju väldigt mycket sådär att de här företagen som kanske egentligen inte ville tyckte också dessutom att det lät väldigt tråkigt att någon skulle komma och liksom säga att nu måste vi börja göra mindre av det här och dra ner det här. Och jag tycker att det är en liten vändning i liksom hållbarhetsfrågorna i företag nu, där man börjar titta också på liksom, vad kan vi göra mer av som är bra? Och hur kan vi liksom ändra så vi kan göra det vi gör, men på ett bättre sätt? Inte lika mycket den där pekfinger nu. Nu måste ni minsann minska det här och minska det här. Lite för, mindre tråkigt.
För det här, alltså mina tankar och mina frågor nu har varit väldigt generella, alltså oavsett... Alltså branschöverskridande, liksom, oavsett vad man tillverkar och så. Och det måste också vara en här balans mellan alltså, att ett företag lyckas genomföra det här gentemot sina slutkunder på ett trovärdigt sätt, så att det inte blir som någon slags cynisk marknadsföringsplan för att folk ska på något sätt kunna shoppa sig ur något slags dåligt samvete. Det där måste också liksom vara en utmaning, så att det sker på ett trovärdigt sätt. Inte bara i reklamen, så att säga, utan i...
Ja, det är ju jätteviktigt. Och jag är ju liksom min grundinställning. Och det sa jag när jag började på Fjällräven också. Det att jag kommer liksom aldrig fokusera mest på att vi pratar om det vi gör. Jag kommer fokusera på att vi gör det vi ska göra. Vilket ibland resulterar i att ja, men våran säljchef i USA till exempel, Christian, you're blowing kisses in the dark. Och bara, ja, det gör jag gärna. Det är inte därför jag gör det. Alltså, det handlar ju om ett sätt att driva en organisation i en viss riktning. Och massor av det man gör kan också ha ett direkt liksom, kundvärde. Och det är jättebra att berätta om det så att man liksom ser att det blir en win-win-situation. Mm. Och massor av det har liksom inte kanske något direkt kundvärde, men har ett väldigt liksom, företagsstrategiskt värde. Och är väldigt viktigt för affären. Men det är ingenting man behöver stå liksom, flagga högt om. Det handlar ju om strategiska val.
Ja, och samtidigt så, som sagt, det finns ju, även fast de kanske blir färre och färre, men jag tror också att det kanske finns positiva fördelar med marknadsekonomin också. Men en kan man ju då prata om sånt här, att man kan, ett företag kan använda det här som en komparativ fördel, alltså en konkurrens ger en större konkurrenskraft gentemot andra aktörer och gentemot konkurrenter, att man verkligen använder det här till ja, men då handlar det om att kommunicera ut till kunder. Och har du då något, så här, något bra exempel, så här best practice på något företag som verkligen har lyckats ta den här kanske en avancerad komplex omställning till en mer hållbar struktur, men som har lyckats vända det till en då marknadsekonomisk fördel, att de har vunnit marknadsfördelar på grund av detta. Mm. Det kanske är svårt att hitta ett så här konkret exempel, men ändå.
Nej, men det finns faktiskt massa konkreta exempel. Innan jag tar det så vill jag bara liksom reflektera lite kring hur, då, det du sa, för att du säger att man kan använda det till en komparativ fördel och då handlar det om att kommunicera ut det. Men i mångt och mycket, så, alltså det är en kompetitiv fördel. Men det handlar
ur ett långsiktigt perspektiv.
Ja, det är lite, jo, men det är lite den där tratten igen då. Att om jag lyckas få fjällräven att hela tiden ligga här i mitten så att vi kan segla igenom den här liksom, där det blir smalt, men våra konkurrenter inte gör det och krockar in i väggen och måste ta omtag, kostsamt, ta lite tid innan man kommer en bit till och så krockar in i väggen. Då blir det ju en fördel för oss som vi kan liksom, för att man ligger steg. Och det handlar inte om att prata, det handlar om att göra. Sen så finns det massor med bra exempel. Och det finns ju säkert massa svenska exempel också, men jag tycker ett exempel, det är faktiskt amerikansk, men det är de här, jag vet inte om ni har hört om Chipotle, en snabbmatskedja i USA. Det är ju en bransch som, det är ju en bransch.
Det är inte den första branschen man tänker på när man tänker hållbarhet.
Nej, men precis. Och det är just därför det är ett så himla bra exempel. För det är ju en bransch med liksom, milt sagt, ganska stora utmaningar. Både liksom miljömässigt, alltså socialt. Det är liksom, ja, det finns ett berg att ta tag i, om man säger så. Och de, deras affär, det handlar ju mycket om liksom premium, bra råvaror lokalt, mycket vegetariskt, mycket liksom spårbart hela vägen, hälsosamt, men det ska vara snabbt, alltså det ska vara snabbmat. Och när man ser på tillväxten, just de är ju liksom tuffar ju som Burger King och de här är så här. Och då handlar det ju bara om att man liksom ser att tar vi tag i de här frågorna och gör det här, så kommer det löna sig.
Och det är väl kanske alltid, eller oftast i alla fall, den första, den som är först på bollen i respektive bransch som vinner de bästa och största komparativa fördelarna, kan jag tänka mig. För ja, nästa snabbmatskedja som kommer och bara, ah, men vi är också så här. De kanske inte, nej, jag vet inte.
Det, ja, nej, det, där, det är klart, det är säkert bra att vara först. Det är inte så mycket för att tävla.
På vilka vis, du har ju redan pratat lite grann om att du vill påverka fjällräven genom att blow kisses in the dark. Men finns det några?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Projekt eller metoder som du har tillfört eller velat tillföra som du, liksom, som du känner att ni fokuserar på?
Ja, massor! Nej, men det är ju... Fjällräven är komfortvårt allt och sen så hade ju inte den här rollen funnits. Vilket jag tyckte var ganska fascinerande för att man hade hunnit göra ganska mycket redan sen innan. Så att en av de viktigaste sakerna, det är lite så där. I vissa bolag, när jag kom in som konsult till exempel, så är det så att ingenting händer med mindre man står och skriker i ankomgen. Och på Fredrik var det nog lite annorlunda. Alltså alla sprang, men man kanske sprang åt lite olika håll och lite hit och dit. Så en av mina största bidrag tror jag är att liksom bara, men låt oss springa hitåt. Så det är att liksom titta och peka ut liksom lite hållet man ska springa. Det är ju en, liksom en övergripande grejen. Sen så finns det ju massor både små och stora projekt som vi drar igång och som vi just nu liksom tittar massor på hur vi kan återvinna våra produkter och liksom navigera i den världen av material och materialval som är liksom jättespännande, för det händer otroligt mycket men också jättesvår, för det är ju där liksom en av de största utmaningarna i våran bransch ligger, liksom alla råmaterial som vi faktiskt tar ur jorden för att skapa produkter. Sen så har vi som roliga andra projekt där man måste ju våga tänka lite utanför boxen. Och så måste man våga liksom testa någonting och se om det funkar. Så det kan vara liksom allt från att testa ett nytt material och se om det funkar till att testa om det går att göra ulltröjor av svensk ull med får på en liten gård utanför Åre. Och det har vi testat. Det gick, 120 tröjor gick. Ja, men det är ju ett jättespännande projekt vi har med, i samarbete med Brattlandsgården utanför Åre.
Och då kan man lyssna på en intervju med Mats Skott som jag har gjort. Då pratar vi lite grann om hans liv som gårdskarl. Brattland utanför Åre.
Ja, precis.
Eller mellan Undersåker och Åre.
Ja, både han och hans fru Natasha är ju sjukt inspirerande personer. Alltså. Ja. Det får ni lyssna på. Det ska jag också göra.
Om man ska kanske, jag vet, nästa fråga, nu kommer vi in lite grann i den här tillverkningsprocessen. Då om det blir lättare för dig att svara så kan man kanske avgränsa till så att säga modeklädesindustrin. Men vilka led i, för det är ju alltid från så här råvaror till prover och mycket logistik och försäljning och återvinning och så här, så säkert 10 fler led som inte jag tänkt på. Men vilka av de här leden, var finns de största problemen? Ja, och det, även då, så här, var får man snabbast effekt? Mm. Liksom, om du måste välja ett och fokusera på för att du vill ha maxa effekten, positiva effekten, vad ska man...
Ja. Hur lång tid har vi?
Ja,
nej, men alltså, det finns ju, precis som du säger, det finns ju massor. Jag brukar liksom, min to-do-lista spänner sig ju liksom hela, och jag är ju liksom involverad i helt från liksom ritbordet, design, och sen då hur man designar en produkt, vilket material man väljer, hur man producerar den, vilka producenter man arbetar med, leverantörer, hur man jobbar med dem, hur man distribuerar det här runt omkring som ett globalt bolag.
För det kan ju vara, exempel, bara flika in, som en designer, det kan ju vara bara hur du lägger snitten på kläden kan det göra att du sparar x antal procent meter tyg per år. Liksom.
Precis.
Så att det är ju verkligen på detaljnivå.
För där ligger egentligen svaret på din andra fråga där med alltså, vart finns det störst möjlighet att göra något? Och det är ju också det som är så coolt och spännande, det är ju liksom där i starten. För det handlar ju om att göra rätt från början. Så att det största potentialet, det är ju verkligen i vilka produkter vi tar fram, hur vi designar dem. Precis som du säger, man kan ju, jag menar, alla produkter är ju liksom, gör sig om till ett mönster som sen läggs på ett tyg, och så lite som att baka pepparkakor liksom, så skär man ut det här mönstret, och allt som är mellan mönsterformarna blir ju egentligen avfall. Så då gäller det att kunna lägga ihop pepparkaksformarna så tätt som möjligt, och särskilt om du har en produkt som det blir stora volymer av. Och det finns det jättemassa spännande tekniker man kan använda som säger att nej, men vänta, lägger vi en söm här istället för här, så kan du lägga de två delarna bredvid varandra, och så drar du ner waste-procenten med 5%.
Och plagget blir lättare med färre sömmar.
Ja, det kanske blir, eller så är det en extra söm som gör, men alltså det beror ju på. Men sånt är ju jättespännande, som kan du nörda sig ner i som bara den. Men sen så tycker jag också det allra viktigaste, det är att du skapar någonting som varar länge. Det tycker jag liksom, det glömmer man lite bort. Det är lite sådär fokus på att försöka minimera miljöpåverkan i alla led, och det är jättebra, eller försöka ha en bra social hållbarhet i alla led, jätteviktigt. Men nästan oavsett hur du vrider och vänder på det, så är liksom alla produkter som hänger här, de har ju något typ av fotavtryck. Det är ju som man kan beräkna liksom en produkts avtryck, är ju de resurser man har använt och de utsläpp som har skett under den produktens tillverkning. Det kommer vi ju inte ifrån. Allt här har ju ett avtryck. Och vi kan jobba jättemycket för att minska det så mycket som möjligt. Men om du köper, ja, men den ryggsäcken där ska jag peka på. Om du köper den ryggsäcken och använder den en gång bara, och sen slänger den, det är ju liksom hela det fotavtrycket är ju jättehögt på produktens totala livstid, som blev jättekort. Men ju längre livstiden till den produkten är, desto mer nyttjar man ju liksom fotavtryck. Alltså då blir det ju ett lägre fotavtryck successivt med tiden. Jag brukar jämföra lite med om man köper tält. Alltså köper du ett tält och sover en natt, det är en jättedyr natt. Du kan bo på ett jättefint hotell istället den ena natten. Men för varje natt du sover i ditt tält, så går ju liksom prisen per natt ner egentligen. Och det är lite det tänket jag vill åt. Och då är det liksom komponenter som är viktiga i förhållande till att det ska vara slitstärkt. Att du verkligen kan liksom använda det mycket utan att det liksom faller isär. Det är ju en jätteviktig del. Och i hela liksom friluftsbranschen så är ju det någonting som är väldigt högt fokus. Och som gör att jag gillar den branschen väldigt mycket också. Men sen så är en annan lite viktig del också. Det är ju liksom att det spelar ingen roll om du tar fram en produkt som kan vara i liksom 20, 25, 30 år. Om du som köper den inte vill använda den efter ett år. Eller byta ut den. Så det är lite det där att kombinera att den kan vara länge. Och se till att sträva efter att göra saker som man får lite den här känslomässiga anknytningen till. Alltså den där... Jag vill ju att vi ska göra liksom favoritjackan som alltid hänger med dig och som du till slut jobbar med i trädgårdslandet på landet. Och den nästan faller i sig. Men du kan inte riktigt göra dig av med den. Den uppfyller fortfarande en funktion. Det tycker jag är jätteviktigt.
Men det är så här som jag gör, den bästa, den mest miljövänliga produkten är den du inte köper. Liksom. Så man köper man en jacka, så har du den jättelänge. Istället för att så här köpa en jacka för det och en jacka för det, så har man liksom jackan precis. Med stor J på något sätt.
Precis, jag tycker det är så viktigt. Och det är lite klurigt. När jag jobbar liksom med våra designers och produktutvecklare, så är det ju klart det är mycket enklare för dem om jag bara kunde sagt så här. Men här är en hög med liksom jättebra hållbara material. Här är en hög med jättedåliga. Så välj bara från den här högen och så kör vi. Men när jag kommer och säger att vi ska liksom, eller när vi tillsammans egentligen i dialog försöker hitta de här tidlösa grejerna. Det är ju så, det är ju lite liksom flummigt. Men jätteviktigt.
Mm. Jag tänkte där med råvaror, så tänkte jag att du ska få utbilda, lära mig och förhoppningsvis alla andra här också om det här med, en sak man pratar väldigt mycket oavsett om det handlar om matindustrin eller textilindustrin, så brukar man prata om så här vattentillgång. Så här, det krävs x antal liter vatten för y kilo av den här produkten exempelvis. Mm. Och jag vet att jag har hört beskrivningar om det här tidigare som bara har glömt.
Mm.
Så kan du på något... Går det på något, ett begreppbart sätt att förklara hur det funkar och hur kalkylen ser ut?
Ja, men det gör det. Sen det som inte går är ju att säga att det tar exakt så här många liter vatten för exakt så här många kilo av någon produkt. Det är väldigt... Det finns ju studier som kan säga att det är x antal liter vatten per kilo bomull till exempel. Samtidigt som man då liksom ska vara med om att det beror ju helt på produktionsprocessen och allting. Men om vi tar bomull som ett exempel då, för det är ju liksom bomullens största, eller en av bomullens stora utmaningar, det är ju vatten. Det är en väldigt törstig gröda. Så det är ett naturmaterial, så det kommer ju liksom från ett frö som odlas någonstans. Och så att det vatten, om man, man kan tänka vatten som fotavtryck också, vattenfotavtrycket, om du isolerar det, så handlar ju det om det vattnet som krävs från att fröet ska gro och till att bli bomullsplantan. Och i bomullets fall så är det ju där den stora liksom vattenförbrukningen händer. Odlar du bomull någonstans där det bara liksom regnar en naturlig cykel av vatten, så är det kanske inte så stort problem. Problemet kommer ju när, och vilket ofta då är fallet med bomull, när det odlas i områden som inte är ägnade för att odla bomull. Så du måste irrigera vatten från närliggande vattendrag och älvar och floder.
Och då påverkar det den naturliga balansen. Du pratar om din mans akvarium och ja, ekosystem. Alltså då är det in och rubbar ekosystem som kanske är känsliga. Och du,
ja. Ja, verkligen. Alltså det är lite... Precis, vi har ju liksom med industriell revolution och all möjlig häftig teknik, så har vi ju liksom lärt oss att flytta resurser från en plats till en annan och irrigera om en flod. Utan att kanske alltid, alltså vi vet ju inte alla effekter av det. Det är ju väldigt svårt att liksom veta exakt alla effekter eller konsekvenser. Sen så är en sak i den miljö, vi har pratat väldigt mycket miljö, men en annan sak är ju de som eventuellt är beroende av det här vattnet lite längre ner i floden. Och sen så finns det en jätteindustri som använder det att vattna sin bomull istället. Så det blir sociala konsekvenser också kan bli.
Kan en del av den kalkylen även handla om att du kan så att säga förstöra vatten på så vis att det blir förorenat? Fast det kanske inte är, det är utanför den kalkylen med vattentillgång.
Ja, just när du räknar vattentillgång så räknar man väl sin förbrukning. Men du är inne på något väldigt viktigt, för att man har ju ganska länge också liksom stirrat sig väldigt blind på förbrukning. Och hur kan vi minska förbrukningen av vatten? Men när du ser på vattenfrågan i liksom textilbranschen då, så är det väldigt viktigt att titta både på förbrukning av vatten och hur du kan effektivisera det, men också hur du hanterar vattnet, alltså hur du släpper ut igen sen och se till att det finns bra vattenrening och så. För då kommer man kanske in i nästa del i bomullens liksom väg till en t-shirt, om vi säger så. För sen så höstas ju den, och sen så är det ju en process för att det ska bli garn och tyg. Och sen den nästa stora liksom boven i drama, det är ju infärgningsprocessen. Det gäller egentligen alla typer av textiler, att du kan ha smart och mindre smart sätt att färga in, men det vanligaste sättet är ju liksom att du doppar tyget i stora liksom vattenbad med kemikalier, eller som då är färgämnen. Så det är ju en annan stor liksom vattenkrävande process. Och sen om du vill ha liksom jeans som ser lite färdigslitna ut, då har ju de gått igenom en jätteprocess av massa olika typer av tvätter och behandlingar för att se så ut. För det är inte så det ser ut från start. Så då finns det ju liksom, det finns ju saker man kan göra, man säger att men det vi, så vill inte vi göra. Ja, då minskar du ju den vattenförbrukningen lite. Men.
Så om man ska generalisera det mer miljömedvetet att köpa ett par original rådenimbyxor än ett par slitna?
Ja, men det tror jag att... Nu är jag ingen denim-expert, men jag...
Rimligtvis
borde det vara så. Sen ska du ju köpa så du kan reparera dem. Och
sen är det ett annat fakta som jag har hört som jag tycker kan vara så här värdefull food for thought. Så jag vet inte om du kan bekräfta det, men som exempelvis att det här är ingenting med kläder att göra, men så här, om man köper färdigt vatten till exempel, om du köper en halv liter vatten, mineralvatten, så det har gått åt mer vatten för att tillverka flaskan än vad du får i innehållet, så att säga.
Ja, det låter som något som skulle kunna vara fallet.
Och det blir en ganska bra, så här, det är ganska tankvärt på något sätt.
Kommer man lite tillbaka igen, tycker jag, att det här med att vara smart, alltså, att det finns liksom smarta och bra produkter och så finns det andra som liksom i slutändan kanske inte blir så. Och det är mycket det handlar om i materialval också. Alltså att du försöker tänka smart, så att du väljer ett material som är bäst ägnat för den funktionen och som varar länge, men som också har en smart tillverkningsprocess. Så det är ju klurigt. Jag vet inte om man kommer ihåg... Ja, men som, nu blir det lite detaljerad här, jag vet inte. Men bambu är ju ett sånt råvaru som man... för några år sedan så blev det plötsligt väldigt sådär... Ja, men kläder i bambu. Och fjällräven också. Skjortor, pumpade, det ska vi köra. Skjortor med bambu, det låter bra. Sen visade det ju sig att just den processen som var då, nu finns det några bättre alternativ också, men den processen att göra det här hårda trämaterialet om till en jättemjuk och härlig textilie, det var ju en jättekrävande process med massor av vatten och kemikalier. Som på norsk säger vi att vinningar går upp i spinninga, alltså att det tar bort lite av vinsten. Vinsten försvinner i att processen var så resurskrävande. Och det är sånt där som gör det klurigt. Som gör att mina produktutvecklare liksom bara, men, kan du inte bara säga att det är det bättre än det andra? Så på den ena sidan och på den andra sidan. Det kommer statsvetaren in. På den ena sidan och andra sidan. Så är det väldigt mycket.
Nu, det här är kanske lite av ett sidospår, men just nu så är det ju exempelvis då vattenbrist i Sverige. Och det är ju, blir på något sätt som att klimatförändringarna blir verkligen så här close to home just nu. Och som svensk så boende i Sverige så blir man ju liksom, är man ju lite lyckligt omedveten om precis alla de här. Det är inte vi som får se de största förändringarna, men nu börjar det liksom hända även här. Hur tänker du kring det? Världens vidaste fråga.
Ja, men, precis.
Inte för att det har att göra med hur man tillverkar kläder. Men...
Nej, men jag säger så här att jag gillar ju att fokusera på lösningar och liksom möjligheter. Men jag tycker ju, och det är väl där man liksom i min roll blir lite sådär att jag vill gärna vara lite hetsig också. För jag tycker att det ligger någonting i att vi som generation, vi vet det här, men vi är också bland de sista som kanske kan göra någonting åt till exempel klimatförändringar. Och då kan man ju ibland bli lite sådär matt. Men jag tycker det är lite viktigt att ha med, och därför så kan jag ibland tänka att det är nog bra om det kommer några sådana här tänkvärda effekter så att man liksom väckas upp lite. Utan att jag tycker inte att det ska vara en sån här måleskräckscenario eller sådär. Men jag tror det är väl liksom lite mänskligt att man inte gärna liksom vill förhålla sig till någonting som är jättesvårt, men kommer det nära på så måste man det. Nu finns det ju, det är ju komplext liksom, klimatförändringar versus väder till exempel. Man börjar ju liksom men det var ju kallt i vintras. Fast det är ju en helt annan sak. Det är ju något helt annat. Men det är detsamma som Östersjön och övergödning. Det är väl bra om man får algblomning som är en effekt så att man fattar att okej, det är på riktigt att vi måste begränsa
tillförseln. Det är tecken att tyda på något sätt.
Ja, men eller precis. Man behöver inte ens tyda. Nej, så att det är ju synd ibland att det måste gå till någon sån väldigt märkbar effekt. Men ibland så krävs det ju. Det är lite som med ozonlagret liksom.
Ja.
Det är ju en success-story. Alltså det är ju om något liksom visar att ja, men det går ju. Men det var ju också för att det blev så kritiskt att det var på håret. Och sen så
nu pratar man inte om det längre.
Nej, men vi har ju, alltså det man lyckades göra var ju att hitta liksom sambandet mellan freoner och ozonlag och lyckas förbjuda och få hela branscher som bara, det kommer aldrig gå till. Bara, okej, vi har hittat andra lösningar. Och sen så ja, gick det bra liksom.
Hur tycker du att man ska tänka, och vad vill du liksom så här skicka ut för så att säga positiva signaler för att man ska liksom låta optimismen styra snarare än det negativa, att man så här släppa domedagsprofeten?
Men jag tycker lite, jag gillar om den här många bäckar små, kan man säga det på svensk? Ja. Den ger mig lite sådär, ja, många bäckar små, vet du, jag kan göra en sak och så kan någon annan göra en sak och så blir det jättebra. Jag tycker det är liksom, man ska verkligen inte undervärdera vad var och en av oss kan göra som privatpersoner och vilket val man gör och hur viktigt det är att man liksom börjar agera efter dem och hur det kan sprida sig. Jag har ju två små barn och jag satt och tittade på Sommarlov. Det är en barn-tv som liksom har börjat nu på sommarlovet. Och hela fokuset där, det är ju att vara planetskötare.
Mm-hmm.
Så de håller på och sopsorterar och odlar. Och min liksom treåring och femåring är helt sådär. Jag har ett planetskötarråd, mamma. Vi måste släcka ljuset här nu när vi ser på TV. Ja, det är ju jättefint också. Det blir lite puttigt liksom, men om man tänker att man har det på den privata planet och sen jobbar man inom någon organisation eller bolag eller myndighet och där kan man vara med. Man ska inte vara så rädd för att våga utmana lite. Jag tror att, herregud, gå upp på bankbordet och säga, hörni, den här, nu måste vi. Och sen så finns det liksom såklart en sfär av politik och myndigheter som är jätteviktig, inte minst på global nivå. Där kan man väl ibland känna sig lite matt. Men, nej.
För det, vi har ju bägge läst statsvetenskap. Och det är en så här förklaringsmodell för sånt här som jag ofta tyvärr tänker på, och det är just det, det heter så här Tragedy of the Commons, som man en hypotetisk värld typ med en ett hypotetiskt samhälle som kretsar kring en sjö, och så är det ett fiskarsamhälle med, och alla vet att mängden fisk är begränsad och den är på väg att försvinna, men fiskarsamhället är beroendet av fisken, och varenda fiskare vet att jag borde inte fiska imorgon, men imorgon så kommer min granne gå upp och fiska. Så om inte jag går ut på fiska, så det enda jag kommer göra, fisken kommer ta slut oavsett. Så det enda jag kommer göra är att se till att min familj inte får någon mat imorgon. Och så blir det så att alla är medvetna om problemet, men alla vet också att ja, men min effekt spelar ingen roll. Liksom, mitt val spelar ingen roll. Liksom. Mm. Bara för att vi lever i en väldigt stor by på något sätt.
Mm.
Och då känns det som lösningen handlar väldigt mycket kring att bryta, att jo, men ditt val spelar faktiskt roll, liksom, att man måste på något sätt våga lita på.
Ja, och börja prata, känns det som det vore en idé i den där lilla landsbyn och liksom sätter sig ner och tar sig an problemet tillsammans, och det tror jag är lite, ja, men i smått och stort, om man ser det liksom i fjällrävens värld igen då, att nej, men om man vill hitta något nytt material eller vill jobba med leverantörer för att se till att det är bra förhållanden i leverantörskedjan, herregud, så mycket enklare det är när man faktiskt liksom sätter sig ner tillsammans och börjar prata och får liksom en gemensam förståelse för, ja, är det det ni vill? Är det därför det är viktigt? Och det, ja, men det tycker nog vi också är rätt viktigt. Gud. Och så föds det massa bra idéer ur det. Så det är väl ett bra tips.
Precis.
Då.
Och slutligen då, så här konsumentmakt. Är det ett effektivt verktyg, skulle du säga?
Ja, det är lite klurigt. Alltså, ja, det tycker jag. För att det är klart att många företag tittar på åt vilket håll rör konsumenterna sig. Det är lite igen den här tratten, liksom, sitter vi där och försöker liksom förstå. Så det är jätteviktigt. Samtidigt så tycker jag i den liksom debatten att det ibland kan bli lite för mycket ansvar på konsumenten. Att liksom, ja, men ni får väl välja bra saker då.
Just.
Så blir det lite sådär, men kanske vi bara ska göra så att det inte går att välja dåliga saker alls. Så det är lite sådär, ja, jag tror väldigt mycket på konsumentsmakt och vet ju själv också bara liksom hur mycket att någon väcker frågor till liv gör att man bara, ja, men gud, det där har inte vi hunnit titta på Fjällräven till exempel. Alltså, det finns så många aspekter och jag hinner liksom titta på, jag tycker jag hinner titta på ganska många, men sen så kommer någon med en fråga som bara, ja, det där måste vi titta på, det har inte vi hunnit grotta tillräckligt långt i. Så det spelar roll, verkligen. Det tycker jag.
Tack så jättemycket för att du tog dig tid.
Det är slut redan.
Min del är slut nu. Mm. För nu är klockan 9, så att, tyckte jag, en del av er kan ha kanske kontorstider att anpassa. Sådär. Men, så nu får ni jättegärna passa på att ställa frågor till Christiana.
Jag kan hänga kvar ett tag.
Och det ni kan räcka upp handen och köra the old school way. Eller?
Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.